Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Knäböj heter en bok som Sara Martinsson har skrivit. Och idag är hon här för att prata om träning, kropp, samhället, kvinnan, feminism. Ja, alltså allting som är intressant. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Knäböj är en berättelse om kvinnor och styrketräning. Det handlar om hur den enkla strävan att själv få bygga sin kropp och lyfta tungt har motarbetats och misstänkliggjorts. Och så vidare, Sara Martinsson. Mm. Och du har skrivit en bok om det.
Mm.
Och som är Augustnominerad.
Spelar du in här nu?
Ja.
Ja, den är Augustnominerad.
Känns det otroligt att säga, eller?
Ja, det är sinnessjukt. Jag tycker fortfarande att det är sinnessjukt. Jag vet att nu när vi spelar in så har jag vetat i 2 veckor ungefär. Och jag har hängt upp det där diplomet på väggen i sovrummet så att jag ser det liksom när jag vaknar varje morgon. Och varje morgon jag vaknar och tittar på det så här. Är det för sjukt, alltså?
Det är... Nu har jag inte läst hela, men nästan hela. Det är... Alltså en helt otrolig bok.
Tack så jättemycket för att du säger.
Och det är ju... Förmodligen då för att jag är väldigt smart.
Mm.
Alltså att du är smart. Att du är smart, det är liksom, det säger sig självt. Men att få läsa, jag vill ju att alla böcker ska vara på feministiska.
Ja.
Jag vill att alla böcker ska ha liksom en samhällsanalys. Och du har skrivit en bok om kvinnor och träning och kropp och klass och feminism.
Mm.
Jag är så glad för det. Nej, men också, jag menar, man behöver inte vara intresserad av att liksom lyfta tungt för att läsa den här.
Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Alltså jag vet att så här, när man hör från liksom, när man får en bok presenterad för sig som en så här, ja, men det är en idépolitisk så här bok om kvinnor och styrketräning, då låter det ganska, alltså det låter ganska komplicerat.
Mm.
Å andra sidan säger man att det är en träningsbok, så låter det otroligt enkelt.
Jag,
så
att ingen av de beskrivningarna, inte säga att det är en träningsbok.
Nej, det är ju inte riktigt det, utan jag har väl liksom valt att använda de här alltså ämnet som egentligen då från början är tyngdlyftning, som är den sporten som jag håller på med, och i något bredare perspektiv styrketräning. Jag har liksom använt den aktiviteten för att kunna förstå andra saker, som till exempel hur vi i samhället ser på olika kroppar.
Mm.
Vilka kroppar som har rätt att ta plats i vilka utrymmen, och också liksom den, ska man säga, den djupa förändringen som kan ske av att man börjar använda sin kropp. Vad händer liksom på insidan av människan? Så det kan låta smalt, men egentligen så tror jag att det är en rätt så bred bok.
Ja, det är det. Och, men det är också, man blir, eller man, jag undrar lite över din hjärna och din kapacitet. Jo, men jag tänker så här, jag är ändå 40 år och varit intresserad av de här frågorna sedan jag kanske var 10-12. Det ska rätt mycket till för att jag ska läsa en bok och bara, oh my god. Men alltså, varje sida för mig var så här, åh gud, nej.
Gud, vad kul.
Att jag kände att jag fick en sån epiphany.
Mm.
Att just så här lägga ihop de sakerna. För du vet ju, mycket av att vara feminist är att få bekräftat det som man känner.
Mm.
Och här är det verkligen så, just det. Ja, men rent historiskt kanske inte jag kan allting om om att man ska pacificera kvinnor genom att inte låta dem träna. Vad var det som kunde hända om man tränade? Kunde bli infertil?
Alltså, ja, precis. Man kan bli infertil. Och också så här att vårt... Det här är liksom början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. När den organiserade idrotten växer fram så är man ju väldigt noga med att försöka hindra kvinnor från att komma in i den här världen.
Mm.
Och då använder man sig av medicinska argument som att kvinnor kan bli infertila om de anstränger sig. Men också att...
Också bara, vänta, som att kvinnor inte har liksom burit världen på sina axlar och ansträngt sig innan.
Exakt.
Men
exakt.
Är det en borgerlig rörelse?
Det är, eller så här, det finns två olika spår. Det finns säkert fler olika spår också som idrottsforskare kan berätta mer om. Men det finns en, under den här framväxandet av idrotten, så finns en arbetaridrottsrörelse som grundar sig mycket i socialistiska ideal, och att man tänker sig idrotten som ett sätt att bygga rörelse, alltså att bygga ett starkt arbetarkollektiv. Mm. Ja, precis. Men den rörelsen slås tillbaka under, framförallt, den har sina rötter i Tyskland till stor del, och den slås tillbaka när nazisterna tar makten. Och där någonstans sker ju också det här avpolitiserandet av idrotten som vi fortfarande lever med idag. Mm. När man pratar om att här, idrott och politik hänger inte ihop.
Snälla, allt är politik.
Ja, exakt.
Ring oss två om du vill ha någonting
annat. Ja, men verkligen, verkligen. Men det är liksom ett sätt, den retoriken är ju ett sätt att försöka hålla subversiva politiska krafter utanför. Mm. Så ni har inte plats här.
Nej. Men vad i arbetarrörelsen, vad var arbetarrörelsens liksom grund och orsak till att människor skulle motionera?
Jo, men det handlade ju om att bygga starka kroppar som skulle vara redo för att driva arbetarrörelsens sak. Mm. Så att säga.
Kanske också lite revolution, eller?
Ja, men absolut. Och sen så sker ju liksom i den här, här växer ju också fackföreningsrörelsen fram, till exempel.
Fackföreningsrörelsen.
Ja, nu,
nu talar
nu
vi.
Nu kom gott. Kakan.
Ja, verkligen.
När fackföreningsrörelsen växer fram så får vi också till exempel arbetstidsreglering, och då skapas fritid som ett ämne som är liksom, eller fritid, det skapas en lucka i människors liv, eller framförallt mäns liv, som man kan använda till någonting. Mm. Till exempel att tävla.
Men det måste handla väldigt mycket om att reglera alkoholintag också.
Mm. Jag kan absolut tänka mig, jag har inte tittat på det så mycket, men det är allt det där hänger ju ihop, alltså att arbetaren ska vara strävsam, och arbetaren ska ju vara, vad ska man säga, han ska ju vara bildad också. Mm. På den här tiden så skulle man, man skulle både träna kroppen och läsa sin Marx.
Precis, och sen så har ju liksom den borgerliga historien och rörelsen omformaterat bilden av arbetaren som dum och obildad.
Exakt, exakt. Ja, och det är ju verkligen någonting som har, ja, men det sprids ju på hela tiden.
Ja, jag tycker att
om man tittar på det svenska mediala landskapet till exempel, det kom ju en sån där rapport från Katalys för ett par år sedan, när man tittade på i vilka sammanhang ser vi arbetarklassen i TV.
Ja, men, och vad har de på sig och hur uttrycker de sig?
Exakt, och då är det liksom, ja, men det är Lyxfällan, det är Biggest Loser, det är den typen av program där man visar upp arbetarklassen för att kunna skratta åt den. Så att Det där pågår hela tiden.
Mycket av de här dokusåporna generellt liksom.
Yep.
Men det, jag kommer ihåg, min mamma är ju en typisk sån bildad arbetarkvinna. Och hon berättade, det här var många år sedan, men hon så jävla arg. Hon berättade att en av hennes dåvarande väninnor hade sagt till henne: Kerstin, du är ju inte arbetarklass, du läser ju böcker.
Oh.
Alltså vet hon, alltså vi, eller båda vi brann upp.
Alltså,
vad är det för... Och vad är det för bild av... Alltså hon är undersköterska, eller har jobbat som undersköterska hela natten, och min pappa är då akademiker. Men också hur hon har blivit behandlad i min pappas sammanhang. Typ att folk bara är helt ointresserade av henne.
Ja.
Och hon är ju lika smart som pappa, bara att hon inte har den utbildningen.
Nej, det där är... Det är någonting... ja, men precis som att man försöker hålla kvinnor utanför idrottsrörelsen för att pacificera dem, så försöker ju de borgerliga krafterna alltid hålla arbetaren utanför alla sammanhang där arbetaren kan göra typ skada. Liksom.
Ja.
Så, och det där är liksom... Vi har ju ett ganska... som samtalet är. I Sverige idag så upplever jag det ganska fritt från diskussion om klass och ja, hur klass påverkar oss.
Eller, alltså, jag tycker vi har ganska nära till slutsatser men inte diskussion.
Mm, det verkligen.
Men det, jag tänker jättemycket på det när det kommer till alltså svensk tv och film. Vad liksom maskörer och alltså scenografer och kostymörer har för ansvar.
Mm.
Och vem det är som vem de är, vad de har för klassbakgrund. Mm. De går liksom på SDH eller andra utbildningar. Vad har du själv för klassbakgrund?
Jag är uppvuxen i en väldigt liksom typisk arbetarklassmiljö där min mamma var den första i släkten som utbildade sig. Mamma är socionom. Men annars så var det, jag kommer från ett litet samhälle i Småland där det ligger glasriket, så att det finns liksom en väldigt så här, traditionen av att arbeta med glas är väldigt rik, och när alla glasbruken brann ner så byggde man en fönsterfabrik i orten där jag kommer ifrån, och där arbetade farfar, morfar, pappa allihop liksom.
Men din pappa var också lite av en konstnär.
Ja, men precis, du har ju fått veta det nu för att du fick en present av mig. Min pappa började med konsthantverk som han pysslade med det de sista 20 åren av sitt liv typ. För att han var väldigt intresserad av luffarkonst, alltså ståltrådsslöjd. Så han samlade först och sen började han försöka göra det själv. Så att han gjorde ju verkligen en, vad ska man säga, en resa på slutet av sitt liv från att ha jobbat skift i fabriken till att faktiskt på slutet jobba med sin konst. Så att det
och
var
sälja.
Mm. Det, men vi, så jag kommer ju liksom från en, även min mormor som var jobbar inom sjukvården var också konsthantverkare. Så jag kommer från en även om det är liksom en arbetarklassmiljö så finns det ett, vad ska man säga, kulturellt eller skapande kapital.
Men det är också är så intressant att just när det, alltså konsthantverk är ju, det är ju liksom mitt skrå.
Mm.
Det är ju har ju haft lägre status. Nu tycker jag att det har mer status, alltså till exempel alltså då keramik.
Mm.
Men hur det har varit innan så har det haft lägre status på liksom konsthögskolorna.
Mm.
Just för att det är någonting som, alltså det här med konsthantverk som till exempel textil, är någonting som görs i hemmet, för hemmet av kvinnor.
Ja.
Och då är det, anses det då fulare än att måla.
Ja, men verkligen.
Eller liksom göra någonting annat.
Och den här luffarkonsten som pappa gjorde, alltså det var ju en konst som gjordes av luffare under i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, när man inte fick gå runt på gatorna utan att ha något att göra. Alltså den här lösdriverilagen.
Aha.
Drev du bara runt så kunde polisen komma och hämta dig. Så då var de tvungna att ha något att göra. Men då började de göra konst som de sålde på gårdarna. Så här, man gjorde liksom leksaker till barn. Olika typer av så här bruksföremål som man kan använda i köket. Du fick ett grytunderlägg av mig. Det är så väldigt typiskt för luffarkonsten.
Vad tänkte du när du var liten och växte upp där? Vad tänkte du att du skulle syssla med när du blev stor?
Jag minns himla väl att jag
tänkte att du skulle bli Augustnominerad.
Exakt. Redan som femåring. Mm. Så, nej, men jag minns så väl att jag och det här är något som jag googlat på senare, om det finns liksom på andra ställen. Men vi hade någonting på högstadiet som hette medicinsk syo. Hade du det?
Absolut inte.
Det är så himla speciell grej.
Medicinsk syo?
Ja, då skulle man gå till skolläkaren som skulle ställa frågor om typ man hade allergier, man skulle få kolla om man var färgblind och lite andra sådana där saker för att se vilket yrke man skulle kunna.
Nej, men sluta.
Nej, det är sant. Det är sant.
Det kallas, i Lund kallades det rasbiologiska institutet, men jag vet inte vad det gör i Småland.
Ja, men det var väl typ det.
Men hur gammal är du?
Men jag tror du också 81, va?
Ja.
Ja, vi är lika gamla.
Wow.
Jag har googlat på och försökt se om det liksom, finns det här någon annanstans. Jättenyfiken, om det är någon som lyssnar som också varit på medicinsk syo och så vill jag veta det här. Men då minns jag att jag sa att jag ville bli författare. Och då sa den här danske doktorn att du kanske ska bli journalist. För det är lite mer av ett jobb.
Mm.
Typ. Ja, så gick det några år och så blev jag journalist och sådär. Så läste jag för ett tag sedan en bok av en kvinna som är uppvuxen i samma lilla by som jag. Fast 20 år tidigare. Ja. Och hon hade exakt samma erfarenhet från samma högstadieskola.
Från samma medicinska syn?
Nej, det här tror jag faktiskt var i... Hon beskrev det som att det var i klassrummet. Alltså att det var läraren som frågade, vad vill ni bli? Och hon sa författare och läraren sa, du kanske skulle bli journalist.
Vad tänker du om det då? Att det är störigt?
Det är absolut störigt. Men det är också, det finns en omtanke i det. Alltså att man inte vill skicka ut de här ungdomarna i den väldigt otrygga miljön som ett konstnärligt yrke är.
Liksom. Det är vidrigt faktiskt.
Ja. Det är ju liksom väldigt, väldigt få. Det är ju lite som att så här, alla kan inte bli Zlatan. Liksom.
Nej.
Så att jag tänkte ju att jag skulle bli journalist väldigt, väldigt tidigt. Blev journalist, pluggade direkt efter gymnasiet.
Var pluggade du? Var?
På Södertörn. Så jag var färdig utbildad när jag var 21. Och har ju liksom inte ångrat mig någon gång, vilket jag har förstått är en sån otrolig ynnest liksom. Och också öppen för att någon gång i livet kanske jag kommer på att jag vill bli, jag vet inte.
Tyngdlyftningsproffs. Tjäna pengar på det.
Ja, för det är en väldigt lukrativ bransch det också.
Speciellt för kvinnor kan jag tänka mig.
Ja, men verkligen.
Men när förstod du att du kunde vara författare också då?
Nej, men det tycker jag nog fortfarande inte att jag kan. Jag ser den här boken som... För det första så hade den här boken aldrig blivit till om inte min kompis Hanna hade kommit på hela idén. För så gick det till. Alltså vi läste, vi tränade ihop och så hade vi liksom båda under väldigt många år fått den här frågan om vi har läst Sven Lindqvist bok Bänkpress. Har du läst den?
Nej, jag läser inte så mycket manliga författare.
Nej, den här kan jag ändå, jag kan rekommendera den.
Vi har en kompis som har pratat om den rätt mycket.
En kille eller?
Gissa.
Ja, för det är ju väldigt sådär, många killar som frågat en om man har läst den här boken. Och så till slut så bestämde vi väl att såhär, men vi läser den och så pratar vi om den lite grann. Och det var då som Hanna såhär, för den här boken är väldigt, den handlar ju om styrketräningens historia och idéhistoria och den här intellektuella mannens egen resa in i styrketräningsvärlden typ. Men det saknas ju kvinnor. Och då sa Hanna så här att, ja men om du borde skriva en bok som kan heta knäböj. För om Sven Lindqvist bok heter Bänkpress och bänkpress ses som det liksom manliga styrkeprovet i gymmet. Så kan liksom motsvarande vara sagt om knäböj. Och att knäböj då är det kvinnliga styrkeprovet.
För att vi har starka ben.
Ja, vi har större andel av vår muskelmassa fördelad till underkroppen.
Jamen.
Ja, och man kan också, alltså män är ju, eftersom att män har generellt mer muskelmassa på kroppen, så är män på bredden liksom starkare än kvinnor i typ allt. Men det finns vissa så här, till exempel benpress, du vet, man ligger ner och...
Jag älskar den övningen. Jag älskade den när jag var ung. Alltså, fan vad jag köttar den.
Men där kan man se att kvinnor faktiskt är starkare än män. Så att det där är ju liksom jättespännande.
Alltså ibland tänker jag så här, fan det är klart att män ska få ha lite mer muskler.
Något ska de ha.
Ja, precis. Jag menar, kvinnor är ju så överlägset mer intellektuella och smartare. Vissa är säkert bra på typ så matte eller kanske så kan räkna ut någonting, någon fysik. Men jag menar, klart ni ska få ha lite muskler.
Ja, någonting.
Oh, vänta, du ska få känna på en sak.
Vad ska jag få känna på här nu?
Här. Känn här.
Nu kläm...
Slå här.
Nu slår jag på kakan. Den är jävligt hård, du.
Visst är den sjuk? Nu har jag inte tränat på 2,5 veckor.
Det är faktiskt helt otroligt.
Tack. Men det är ju också, jag har ju, min mamma har ju en otrolig röv.
Ja, hon har det?
Nej, men alltså, och du vet den generationen. Hon är född 53. Den generationens kvinnor som bara, där man skulle se ut som Twiggy. Hon har bara gått och typ så dratt en tröja över. Till slut en dag jag bara, mamma, nu är det nog. Kvinnor opererar sig för att se ut så här. Nu får vi fan bara äga den här röven. Jag och min syster är helt avundsjuka för att inte vi har lika stora. Jag är ju inte en liten röv. Men jag har ju också Jag jobbar hela tiden för att den ska... Den har liksom kommit upp en våning. Hur är din?
Jag sitter ju på den nu, så det är lite svårt att liksom...
Men den är stark.
Men den är, det skulle jag säga.
Hur ser din egen liksom styrkelyftsresa ut?
Ja, alltså... Jag har ju också haft, som de flesta kvinnor, liksom lite svårt med kroppen, liksom. Också tyckt att jag är ganska lång, tyckte att jag varit så här generellt lite för, tagit för mycket plats i rum liksom. Så att jag hade någon slags idé om att jag skulle springa mig smal, vilket jag också gjorde under ett antal år, och sprang sönder min rygg.
Så hur gör man det då?
Man springer jättemycket, äter ingenting och styrketränar inte alls typ. Så det är perfekt.
Tänk liksom att det är en sån, det liksom ligger i vår som miljö-DNA, att vi, ja det var då jag hade ätstörningar, eller min ätstörning tog aldrig slut, att det är så här.
Nej, jag tror att om man också så här, har man någon gång liksom tagit på sig den där blicken på sig själv, så blir man liksom aldrig riktigt av med den. Och det jag har märkt som har hänt mig liksom när jag har brutit med det sättet att se på mig själv, är att jag också så här direkt ser på andra kvinnor om de befinner sig på den platsen.
Jag också, 100%. Men hur bröt du med det då?
Jag hade ju så jävla ont liksom. Och de hotade med dem. Olika läkare som jag var hos hotade med att man skulle behöva steloperera en kota och så. Det ville jag ju absolut inte. Så då började jag styrketräna. Och jag började med den här typen av ganska så tråkiga, lätta rehabövningar som man får av sin fysioterapeut. Hände ingenting.
Vad pratar vi för ålder nu då?
Strax innan 30 typ. 28 kanske. Men så började jag liksom försöka lära mig lite mer och läsa lite. Så förstod jag att man ska kanske ska prova att lyfta lite tungt. Började med det. Och var i de här rummen där det var skivstänger och fria vikter och sådär. Och så en dag så såg jag en tjej som lyfte en skivstång från golvet upp till raka armar i ett enda lyft. Och det visste jag ju liksom inte då, att det jag såg var ryck och att sporten heter tyngdlyftning. Men vad jag fattade var så här, det där, det ska jag lära mig.
Alltså för det ser ju nästan overkligt ut. Mm.
Ja, det är overkligt.
Jag kan fortfarande vara sådär när jag gör det. Hur gör jag det här?
Ja. Nej, det är ett liksom... När man ser de här liksom allra, allra bästa lyftarna på OS och VM och sådär, så lyfter de ju två gånger sin kroppsvikt kanske. I stöt kan man till och med lyfta tre gånger sin kroppsvikt. Och det ska inte gå. Det är ett sånt otroligt liksom samspel av så många förmågor i kroppen. Det är otroligt fascinerande och det är jättesvårt, vilket gör att det är det har potential att vara ett livslångt lärande liksom.
Ja, men det är det som är fint tycker jag också med väldigt många olika sporter. Det tar så jävla lång tid vidrigt också. Men i det rummet som du befann dig då, kan du inte beskriva det? Var det liksom, vadå lägger orden i munnen? Var det mansdominerat? Säg mig Sara, var det mansdominerat?
Ja, men det är väl klart att det var som att den här kvinnan som jag såg jagade där stack ut så otroligt mycket liksom. Det är ungefär 10 år sedan och då har ju den här rörelsen av att kvinnor börjar ta plats på gymmet och börja lyfta tungt och sådär, den har ju liksom börjat. Men sen under de här 10 åren ungefär som jag själv har hållit på, så har ju det där formligen exploderat. Om styrketräning är den snabbast växande träningsformen överlag, så växer den ännu snabbare bland kvinnor. Så idag är det, skulle jag säga, men nu bor jag på Söder i Stockholm, så att jag har ju också en ganska...
Du,
det gör jag verkligen inte, jag är supernöjd med det. Men jag har ju också en begränsad bild av hur det ser ut på det genomsnittliga gymmet, såklart. Men det är på ett annat sätt idag. Idag är inte... kvinnor som lyfter tungt än någonting som nödvändigtvis sticker ut. Men alla de här liksom gamla idéerna och strukturerna, eftersom att styrketräningen har vuxit fram bland män och de kommersiella gymmen också främst riktat sig till män, alla de här liksom idéerna finns ju kvar fast under ytan.
Mm.
Och då blir de också på något sätt, alltså jag tycker typ, jag tänker ofta så med så här, sexism generellt, att så här, är det in your face? Är det typ så här, en lag som säger att kvinnor får inte gå in i gym?
Mm.
Då är det liksom tydligt.
Mm.
Men när det rör sig i de här liksom, vad ska man säga, diffusa nivåerna under ytan, är det så mycket svårare att sätta fingret på.
Ja.
Men farligare.
Ja, verkligen. För det är där som, det var det som jag pratade om. Liksom, att man hela tiden behöver bekräftelse som feminist. Ja. Eller liksom som rasifierad. Eller när man hela tiden upplever förtryck. Att bara, vänta, nej, det här känns inte väl. Det är ingen fara.
Nej,
du inbillar dig, du är paranoid. Exakt. Så man blir matad med hela tiden tills man blir sjuk i huvudet.
Mm.
Jag började styrketräna när jag var 15.
Mm.
För att då var det liksom, lag var det inte, men det var så här, när man är 15, då får ni börja styrketräna. Alltså mitt handbollslag. Och då var det ju liksom som att mitt liv förändrades. För jag blev så jävla stark. Blev nog inte så mycket bättre på handboll faktiskt. Men det var kul att känna, jag har ju hela tiden haft den där grejen med handbollen, att min kropp var till för någonting annat, inte bara att liksom bli att vara typ, nu höll jag på att säga snygg för killarna. Jag var aldrig snygg för killar. Jag var aldrig, kände mig aldrig, eller jag var aldrig snygg var jag, men du förstår vad jag menar. Att man inte bara växer upp och har en kropp som är till för att bedömas av killar eller män generellt. Men vi var så starka liksom. Och jag tycker att det fortfarande är så med att vara på ett gym.
Ja.
Och mitt gym nu. Alltså från att jag bara har tränat med tjejer. Alltså det är så många killar på mitt gym. Det är, alltså,
vad är det för gym som du går på?
Jag går på ett gym som heter SPR.
Mm.
De är också, har också en brasiliansk jiu-jitsu. Alltså det är en klubb liksom. Ja, det ligger på Söder. Vet du vad det är?
Ja, jag vet. Det är jättefint verkligen.
Precis, och det finns en på Söder och en på City. Och, jag är, och där har jag lyft ganska mycket.
Mm.
Tillsammans med Micke.
Ja.
Otroligt. Har du lyft med honom någon gång?
Nej, det har jag inte. Det kanske man borde.
Snälla, alltså gör det. Jag brukade lyfta måndagar klockan 7 med honom.
Mm.
Då var det som att... han är otrolig. Vi lyfte och vi, sen så parallellt så höll jag ett litet föredrag.
För honom?
Ja, för alla som var på det passet. Nej, men det var väldigt mysigt. Du brukade prata om det passet som det neokommunistiska passet.
Oh, där vi försökte, ja, det här låter liksom, verkligen som något för mig.
Ja, nej, men det var bara att vi orerade liksom. Men det är så jävla skönt att ha en person. Alltså för att jag, till skillnad från dig, jag skulle aldrig bara gått in i ett gym och bara, halloj, ska jag lyfta tungt? Utan där har vi liksom, där har vi honom som guidar den. Och som liksom är liksom varenda millimeter. Bara, nej Kakan, du måste ha lite mer brett emellan.
Och jag har ju också, sen har jag ju också haft tränare och sådär. Så att jag tänker att om man är liksom, om man är intresserad av att... Ja, men typ handskas med en skidförstång, så är det ju jättebra att göra det först tillsammans med någon som kan.
Ja.
Inte bara för att det är så här, ja, men man behöver inte waste en massa år på att försöka lära sig själv, utan också för att det är så här, ja, men det, att vara med någon i de här miljöerna legitimerar ju på något sätt också ens plats.
Mm.
Det blir lättare att komma in om man har någon med sig som är trygg där. Gärna en annan kvinna.
Mm.
Så.
Ja, jag har ju också lyft med massa andra kvinnor. Men jag har sett nu liksom, det kändes liksom som att när jag började lyfta, att det var, att det liksom var, kom som en trend för kanske 2-3 år sedan. Och sen så var det ju då tyvärr så att bredvid mig, på mattan bredvid, så tränade de brasilianska jiu-jitsu. Och jag stod där och kollade och tänkte, vad fan är det där för galningar? Klipp till att jag började med det. Så, och de brottas exakt samtidigt som lyfteriet. Så nu har jag bytt lite.
Men det där tycker jag är så himla intressant. För Louise Sondlo,
Det är min PT.
Ja, men precis. Uh-huh. Jag intervjuade henne en gång för ganska länge sedan. Och då beskrev hon liksom sin, så här, hur hon hittade till brasiliansk jiu-jitsu. Uh-huh. Och jag tyckte att hennes sätt att beskriva det påminner så otroligt mycket om min egen.
Uh-huh.
Mitt eget liksom, så här, relation till tyngdlyftning. Uh-huh. Att hon såg det där och bara så här, jag måste lära mig detta.
Uh-huh.
Jag måste förstå hur det går till. Uh-huh. Och det är precis så var det för mig också med tyngdlyftningen.
Ja, jag är ju sur varje dag för att jag tillät mig själv att börja på det där för att det är så jävla svårt.
Ja, det är det, va?
Men det är fantastiskt.
Men vad är det som är så svårt med det? Jag är nyfiken på.
Alltså, det är liksom som Louise brukar säga, att det är som schack för, ja, för kroppen. Det är liksom så mycket samspel mellan hjärnan och kroppen på ett sätt som är som jag inte som jag inte har upplevt inom... Alltså, jag, klart jag har upplevt det när jag spelar handboll och när jag har lyft. Men det går... Det är också... Man ska också parera en annan hjärna liksom samtidigt. Och jag tycker fortfarande att det är skitläskigt att komma till träningen och inte veta vem jag ska brottas med. Mm. Typ brottas med en främmande man. Men det är... det är en så ödmjuk sport liksom. Mm. Sen vet inte jag hur det är... Jag kan tänka mig att det är annorlunda i Brasilien eller USA eller Tyskland. Alltså bara, men jag tror att... Alltså, när man kommer in... Det bästa för mig är att när jag kommer in där på matten så är man liksom ingen person. Nej. Det är så jävla skönt. Mm,
precis.
Och att jag är sämst där, typ. Alltså, jag är liksom så ny.
Glömmer du bort tiden och typ omvärlden när du är där?
Ja, det kan jag göra. Men framförallt, alltså jag bryr mig inte så mycket. Sen har jag ju så mycket damp så att jag hinner ju tänka 80-80 tankar om 100 saker med. Men ja, jag kan absolut glömma, för man måste vara så jävla koncentrerad.
Ja, exakt.
Och alla är då, det är så liksom, i början var det så här, varför ska jag vara här? Varför ska jag wasta någons liksom timme på att träna? Alla bara, nej, men det är så här det funkar, man lär varandra. Och det tycker jag är en sån fin, solidarisk sport.
Ja.
Under huden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
När man gör någonting komplicerat med kroppen, så måste man vara i kroppen. Man kan inte tänka så mycket på hur kroppen ser ut. Man kan egentligen inte tänka alls på det. För man måste fokusera på... Mm. Ja, men till exempel, ska jag göra ett ryck? Så här. Jag måste känna efter. Så här, var någonstans i foten har jag tyngdpunkten? Det är så många så här, små detaljer som jag måste hela tiden vara medveten om.
Mm.
Att jag... tanken grundar kroppen, liksom. Och att, jag vet inte, jag brukar säga så här till folk, men det är lite som yoga. Och så tycker de så här, men fan vad konstigt att säga att så här, hålla på och kasta en skivstång som väger jättemycket.
Nej,
att
det är som yoga. Är som mind control.
Men det är det, ja. Mm. Och det är liksom, jag kan inte mer än liksom bara rekommendera alla som hatar att gå till gymmet och att så här, som står en timme på en cross trainer och hatar livet. Jag kan inte rekommendera. Nej. Att så här, gör något som är lite
alltså,
svårt.
Det är så underbart när man, och lite där i början när man blir lite starkare ganska snabbt. Men det är så roligt för liksom, det är så många av mina gamla punkkompisar som har börjat med det här.
Det är otroligt många som är från liksom så här autonoma vänstern, ja, som liksom tar över gym. Det är jätteintressant.
Tyvärr, okay, jag kan inte riktigt på mitt gym, för det är lite fancy.
Ja, det är lite dyrt, men, kanske.
Det är lite dyrt. Men det finns några av oss.
Jag håller ju pass på en crossfit-box där jag lär ut tyngdlyftning och håller lite crossfit-pass också. Och även så här crossfit som är en superkommersiell träningsform, verkligen en liksom mångmiljardindustri. Även där är det ganska många som är så här, från vänster bakgrund eller straight edge till och med. Mm. Att man hittar liksom någon så här, men det är något i att använda kroppen på ett sätt som gör en liksom stark i hela kroppen, i hela ens varelse på något sätt, som passar väldigt bra med den typen av så här,
alltså, crossfit, ideologi. Sara,
ja,
det skulle du inte få med mig på om jag så fick 10 000 euro per gång.
Vad är det du är så rädd för med det då?
Rädd? Nej, jag är helt ointresserad.
Jag tror faktiskt att det är ganska likt en del av den träningen som du har gjort på ditt gym.
100%.
Ja. Men däremot så finns det ju, och det är ju liksom jag den första att hålla med om. Alltså det finns en hel del aspekter av crossfiten som liksom, ja, men som kommersiell idrott, träningsform och så vidare, som inte är så himla soft, och inte heller den här liksom kopplingen till militären. Den har ju så här delvis inspiration från den amerikanska militären. Alltså det finns en hel del som lite osoft.
Nej, men jag kan också säga bryr dig inte om det här. Jag kan också säga att, alltså vadå, jag vill inte spela fotboll.
Nej.
Jag vill inte spela volleyboll heller. Alltså vissa saker behöver man liksom bara inte göra.
Nej, så är det också. Men jag har också tänkt på det där när vi pratade, så har jag tänkt på det här med handbollen. Att handbollen tänker jag också är en feministisk idrott ur den aspekten att kvinnor ganska länge har spelat handboll i Sverige. Att det är en av få så här lagsporter där män och kvinnor har haft ett förhållandevis liksom lika tillgång. Mm. Och också i de här liksom, idag om man tittar på landslagen och så är ju kvinnorna minst lika framgångsrika som herrarna och sådär.
Så där var det också alltid när vi växte upp. Men det var ju fortfarande så att vi fick mycket mindre pengar,
ja,
även om vi
såklart
var bättre.
Ja.
Vi kom också från en sån superfattig klubb.
Mm.
Men jo, och där är det också alltså det är inte som att det är så här. Åh nej, det är inte kul att kolla på tjejhandboll. För att det är tjejhandboll, nej, inte ens sagt det ordet. Det är för att det är så låg. Det är inte så hög fart. Utan det är liksom, ja, och det är köttigt. Det är ont, det är därför jag också tror att jag gillar så här jujutsu så mycket. För att man får ont hela tiden. Och det påminner mycket om handbollen.
Ja. Nej, men det där är
det står att jag försöker locka in dig nu, va?
Ja, handbollen. Ja,
men nej, är jujutsu.
Ska
du inte bara komma och testa lite? Vi har ju tjejjujutsu.
Absolut.
Men din styrka skulle vidrigt. Och din längd. Oj, oj, oj.
Ja, det är ju den här räckvidden liksom. Mm.
Helvete. Jag brottades liksom med en tjej på den där torsdagsträningen som vi hade, tjejbrottningen. Så det var hennes andra gång. Och hon typ svepte mig som att hon aldrig hade gjort något annat. Kränkande.
Ja, men det där skulle säkert passa mig. Alltså grejen är den att min kropp är ju på inget sätt lämpad för tyngdlyftning. Mm-hmm. I tyngdlyftning är det en stor fördel att inte vara så lång och inte ha jättelånga ben. För är du lång så måste du ju lyfta stången längre liksom. Och det är också mer kropp att typ mer kropp att kontrollera. Mm. Är du lite mer kompakt så har du väldigt goda förutsättningar att bli bra.
Mm. Men hur mycket tränar du nu då?
Jag ligger på ungefär 5 pass i veckan. Och lite liksom dra ifrån lite, lägg till lite.
Mm.
Lite beroende på också hur jag känner. Men jag börjar liksom känna att så här, innan har inte jag tyckt att det här att liksom närma sig 40 har varit något som jag har känt i kroppen. Men nu på sistone så har jag undrat om jag liksom, men det kanske ändå börjar komma lite grann. Man får vara liksom lite mer noga med sin återhämtning och sådär. Ja, lite så.
Ja, men jag tror ju typ att jag är 17. Och så går jag till min otroliga naprapat Mauro som är så här, nej, vet du vad, Kakan, nu måste du vila i 3 veckor. Mm. Jag bara, ja, ah, tyvärr kommer jag inte göra det. Han bara, så du måste det? Jag bara, nej. Han bara, jo. Jag bara,
va? Ja. Ja, det där är jättesvårt. Alltså när man... Det där är också någonting med hur vi liksom pratar om träning eller att använda kroppen. Så att allt samtal i det breda lagret är så här... Hur kan du motivera dig bäst till att gå till gymmet? Så här får du träningen gjord.
Mm.
Och det där gäller ju liksom inte oss som har det som...
Som är med i sekten redan.
Nej, exakt. Ja. För oss är det precis tvärtom. Ja. Att så här, bara, men hur ska jag kunna låta bli att gå till gymmet?
Nej, men jag kan ju... jag har så ont i höften, i axeln och nu då i knät. Mm. Att jag... Ja, men det går inte. Jag kan inte träna så där mycket.
Men hur känns det då?
Alltså värst är det ju för min hjärna.
Ah.
Sen tycker jag också att det är tråkigt, för jag vill gärna... Gud, vem har jag blivit? Jag vill gärna vara på gymmet varje dag, för att jag tycker om personerna där. Och jag tycker om att svetta på mig och röra mig. Alltså för mig är det ju så här, det, jag behöver det för min hjärna.
Mm.
Och också lite känner jag som med BJJ, att jag är... Jaha, men om jag började med det så sent, då får jag väl... Alltså jag kan inte förlora en dag på att inte träna.
Nej, exakt.
Jag tycker inte heller att det är så farligt att träna en gång om dagen. Men när man liksom sitter så här då som en banan och försöker liksom ta... Det är inte bra tydligen för kroppen.
Nej.
Jag tänkte, jag började mitt liv med att träna helt orimligt mycket. Så man får väl vara lite försiktig bara. Men det är lite tråkigt. Jag skulle faktiskt tävlat egentligen nästa helg. Nästa helg.
Var det
nästa?
Första tävlingen då?
Ja, så nervöst. Helt stört att jag skulle göra det. För jag är ju inte så bra. Men man måste göra det där. Men också att alla är så här, jo det är klart ska jag göra det. Alla kommer att kolla och tävlar.
Mm. Mm.
Men det var ju väl kanske lika bra. För jag ska på Gröna Lund på Halloween. Halloween-grejen.
Ja, då är det nog lika bra att du inte tävlar. Nej, men, eller tävlar. Men det jag tänkte på också, det här med att liksom vilja vara på gymmet. Jag tänker att den här sociala faktorn är så himla viktig också. Alltså, jag trodde aldrig att jag skulle vara en person som hade ett socialt liv på ett gym. Det tyckte jag ju lät jättekonstigt, att så här, gå på gymmet, snacka med folk som tränar där. Men det är så himla viktigt. Och det blir också någonting som, om man är en person som har liksom svårt att... komma igång med sin träning, så är den sociala aspekten en otroligt viktig faktor. För det blir någon form av så här, vad ska man säga, det blir en kontrollfunktion.
Mm.
När jag håller mina pass, om det är någon av mina liksom, de deltagarna som jag pratar mest med, som inte dyker upp på ett tag, då kommer jag höra av mig och fråga så här, vad är du? Är det något som har hänt?
Mm.
Och det där är också så här...
Inte vi är för att du vill skamma den, utan för att du vill ta hand om.
Ja, och också så här, för vi är så himla... Särskilt nu under pandemin, liksom, väldigt många av oss har varit väldigt ensamma.
Mm.
Och då kan det där liksom bli... Men det kan betyda så himla mycket.
Mm. Underhuden. När du skrev den här boken, då gjorde du ju massa research också.
Mm.
Vad kan du inte... Berätta lite vad, liksom, vad som förvånade dig mest, vad du tyckte var mest intressant, och kan bara dra någonting.
Det som var den absolut roligaste delen av researchen var ju kapitlet som handlar ganska mycket om, eller som handlar om styrketräningens historia. Inte för att jag var intresserad av att läsa om styrketräningens historia, utan för att jag var intresserad av att läsa om den kvinnliga styrketräningens historia och hitta starka kvinnor i historien. För att de har liksom inte... De har knappt bevarats överhuvudtaget. De flesta av oss har sett bilder på manliga cirkusartister som lyfter, men du vet, de här stängerna med kulor på, står i någon så här trikå, en stor mage, och det där är liksom en del av vår kulturhistoria på något sätt. Men nästan ingen har sett en kvinna göra den där saken. Så jag började ju undra, jag har undrat jättelänge, så här, fanns det inte? Och det gjorde ju det, förstod jag. Men då fick jag också leta, jag fick gräva ganska djupt. Jag läste mycket... ungefär 100 år gamla svenska dagstidningar som jag hittade då på KBs digitaliserade arkiv. där det fanns inte minst så här annonser för olika cirkusar och varietéföreställningar. Och där kunde man hitta jättedamer till exempel. Alltså väldigt stora kvinnor som turnerade.
Det hade typ varit min grej.
Alltså, jag tror inte ens att du är tillräckligt stor. Du vet, Rosalia skulle ju påstås väga 200 kilo. Så där har du lite...
Man har ju sett min bak.
I och för sig, den väger 200 kilo.
Ja, precis, bara den. Nej, men jag brukar tänka typ, vad skulle jag gjort förr i tiden? Häxa eller stora damen?
Ja, det är fett oklart alltså vad man skulle... Min morfar sa det till mig när jag fyllde 18, så han sa... Ja, hade du varit född för 400 år sedan så hade man bränt dig på bål.
Ja, 100%.
Lite så.
Alltså jag hade inte hunnit ta ett steg för att bara bränna henne. Surra fast några stenar på den där jävla. Sänk ner henne och se vad som händer. Blubb, blubb.
Lite så.
Men det är ju skönt nu. Alltså, sen är det ju en... Alltså, vi är också med om någon slags häx... vad heter det?
Häxjakt.
Häxjakt. Mer eller mindre liksom. Eller jag har absolut varit med i häxjakt.
Men bara att leva i det här samhället har ju vissa drag och det så. De här historiska kvinnorna var otroligt intressant att få fördjupa sig i, just för att det är en historieskrivning som inte har... Jag har inte sett det någon annanstans. Nej. Jag ska inte sitta och säga så här, det här är den enda boken där du hittar det här, men jag har inte sett det någon annanstans.
Typ så ödmjuka kvinnor att säga så också. En manlig forskare skulle bara, i min bok, Veritas.
Den är helt unik.
Men det var det, någonting som jag tycker är så intressant är det där med bilden av kvinnor som jag kände hela min uppväxt med att träna mycket... och inte få att liksom bli stark och att det syns på kroppen. Att man, ju mer man efterliknar en manlig kropp, desto sämre är det. Alltså jag menar, så där ser det ut. Jag vet ju det av den lesbiska rörelsen och liksom bara livet i sig. Men vad hittade du där?
Det finns en intressant, ganska så ny studie som jag läste om hur idrottande tjejer gör femininitet. Och där är det en forskare som har tittat på framförallt simmare, tonåriga simmare, hur de gör sin femininitet. Och där kommer det ju fram det här att, precis som du nämner, att liksom i skolan eller i samhället så ska man vara smal och fin, och i simhallen ska man vara muskulös. Alltså de här två går inte riktigt att gifta samman.
Nej.
Men det som jag tyckte var spännande där var att den här forskaren hade kommit fram till att de här flickorna skapade inom sin gemenskap en egen femininitet, en idrottsfemininitet, där de tillsammans bekräftar varandra för de här utvecklingen av kroppen ifrån ett samhälleligt kvinnligt ideal.
Hur kunde det se ut då?
Jag kan inte redogöra för det i liksom detalj, men det finns i boken i alla fall.
Men alltså, menar du att de bekräftade varandra utifrån att vara... vad ska man säga, normativt antifeminina?
Att vara kanske normativt simmare.
Okay,
att det blev liksom
de bara,
den här...
Wow, vilka axlar! Ja. Och jag vill också ha såna axlar.
Ja, exakt. Och det då blev någonting som de också kunde... En styrka som de kunde ta med sig ut i kontakten med övriga samhället, att säga, i skolan eller... i övrigt. Så det där är ju väldigt spännande, och jag tror att ganska så många kvinnor som har gjort en fysisk kroppsförändring tack vare träning också märker det om man har ett sammanhang som man gör den här förändringen i. Alltså att det finns en... Men jag och mina kompisar idag är ju så här, bara, jäklar vilka lår du börjar få. Alltså det finns en så här positivt sätt att prata om de här sakerna som man kanske, oavsett om man vill eller ej, brottas med lite på insidan.
Alltså du, på mitt gym är det så, finns inga speglar i gymmet.
Nej, det är otroligt viktigt. Alltså
ingen kommer dit för att vara snygg. Alla är liksom, kommer dit för att träna. Vi har en våg, men jag har aldrig hört, alltså på mina 3 år där, mer än 3 år är det nu, Jag har aldrig hört någon prata om vikt förutom
i tävling.
Ja, i väga in sig.
Exakt.
Då har jag hört det kanske en eller två gånger. Mm. Jag och Louise har aldrig liksom vägt mig. Vi har måttat mig. Då blev hon tyst, för jag sa så här, vet du vad Louise? Vad som helst kan hända med min kropp, men röven.
Rör inte
min röv. Så en dag för länge sedan så stod vi och liksom mätte mig. Och så mätte hon över röven, så blev hon tyst. Jag bara säger det. Hon bara... Du har gått ner 3 centimeter. Jag bara, nej. Hon bara, men du har gått ner 9 överallt annars. Att det är som att du har gått upp. Jag bara, okay. Det låg som att hon var lite rädd för det.
Varför? Men hur du skulle reagera där.
Har du någon sån kroppsdel som du bara, oh, den här underarmen vill jag gärna... Den ska bli lite sen.
Nej, vi har ju helt slutat med det där. Vilket ju är, liksom, när man sagt det till mig för... 10 år sedan så hade jag ju tyckt att det var helt sinnessjukt. Men alltså jag tänker inte på hur träningen påverkar hur min kropp ser ut idag.
Fantastiskt. Jag gör typ inte det heller. Men jag är glad om den sticker ut.
Ja, men det blir ju typ också sådär, det blir väl en, vad ska man säga, positiv bieffekt eller vad man ska säga. Men det handlar liksom inte om det. Och jag tänker inte på att jag tränar heller, utan ofta så tänker jag att jag övar mig liksom. Och försöker bli lite bättre. Men jag tänkte på en sak, det här med speglar som du sa, att det inte finns några speglar på ditt gym. Det är liksom en av mina så här, käpphästar av saker som jag så här, vill lyfta fram, som jag skrivit om i boken. Just det här med speglar och det lilla man vet om hur negativt spegeln påverkar människors möjlighet att känna sig bekväma i gymmet. Det finns inte jättemycket studier på det här, men det som jag har hittat är till exempel en amerikansk, tror jag, studie där man körde 2 grupper. Kvinnor som fick träna framför en spegel, kvinnor som fick träna utan en spegel. Och de här kvinnorna som tränade utan en spegel rapporterade mycket, de mådde mycket bättre mentalt. De fick bättre resultat av sin träning. De kände sig mycket, mycket mer bekväma i gymmet. Och det här är liksom kunskap som jag tror inte finns bland de som driver gym. För där tänker man så här, en spegel ska vi, det är förklart att vi ska ha speglar.
Ja, men det är väl normativt som precis allt annat.
Ja, och det är också så här att de kommersiella gymmen har vuxit fram ur kroppsbyggarkulturen väldigt mycket, där spegeln är ett spegeln är ett redskap i sporten liksom. Men för om man vill träna för att använda kroppen, då förstör spegeln bara. Den är bara i vägen. Så det är liksom grejer som jag säger. Ja, men kan typ... Okej, okay, jag fattar om ni inte kan ta bort speglar. Men kan ni hänga upp ett draperi som man bara kan dra för?
Alltså, det är så jävla skönt.
Det är så en så enkel grej för att få folk att känna sig lite friare och också så här, inte uttittade på gymmet.
Men alltså, ja, precis. Man är, som kvinna är man ju redan uttittad enough.
Ja,
men exakt. Alltså, spegel på gymmet känns som typ så när man gick på aerobics på typ 90-talet. Mm. Och gud, det är det värsta som har hänt mig. Jag kunde ta ett steg rätt.
Nej, aerobics var ju en av de här... Alltså när de kommersiella gymmen kom på att de bara riktade sig till 50% av befolkningen, så var man liksom tvungen att lansera någonting för de andra 50%. Och då kom ju aerobics-trenden.
Thanks, guys. Thank you, guys. Alltså...
Ja, det är också lite intressant sådär att Jane Fonda var den kanske liksom största profilen utåt för som vi idag känner som en liksom feministisk ikon. Att det där var liksom hennes bidrag till träningshistorien. Det kanske fanns ett feministiskt perspektiv då i det också, det vet jag inte så mycket om. Men det var ju liksom ett väldigt tydligt... Man separerade kvinnor och män i gymmiljön. Kvinnorna till aerobicsrummet, männen till de fria vikterna. Och man separerade också hur man byggde kroppen. För att så här, tänk att liksom på 80- och 90-talet, då håller så här, jämställdheten bara ökar. Kvinnor arbetar i mycket, mycket högre utsträckning. Vi blir mer och mer självständiga. Så. Ja, exakt. Så då, så här, vad gör man i gymmiljön? Jo, man backar tillbaka bandet och försöker bygga normativa kroppar. Stora muskulösa män. Slanka. Ja, det är liksom... Sen ska man inte säga att det inte är så här. Det är klart att dans till exempel kan vara en jättebra uttrycksform med kroppen. Men just det här är del av en, det är del av en struktur som men inte finns, är så himla nice.
Finns det fortfarande aerobics?
Jag vet faktiskt
att man går
inte
på typ step, att man går upp på en sån liten pall.
Jo, men jag skulle tro att det finns. Fast jag går så sällan till, alltså jag tränar ju på Friskis oftast. Och där finns det ju, det finns ju danspass och
men
sådär.
Snälla, vet du hur mycket jag har gått på Fredo på Friskis? Oh my god, vänta, jag skickade, jag måste läsa upp det här. Jag måste läsa
vad
upp
är Fredo?
Det här. Fredo betyder ju eld på spanska. Nu ska vi se. Jag skickade den här till mig häromdagen. Till mig. Till min kompis Marie. Var det vi som gick på Fuego tillsammans. Det här är alltså från en skvallertidning. Det är 7 år sedan. Vi såg, i överskriften. Vi såg programledaren Karin Kakan Hermansson på ett fullpackat träningspass på Friskis och Svettis vid Hornstull i Stockholm. Hon tränade dans Fuego och gav hjärnet under alla latinska danssteg. Alltså,
det där är sjukt ju.
Det där är sjukt också att någon som har varit på den klassen bara ring ring, hello, I have some gossip for you. Ja. Men jag är liksom ändå ganska glad för recensionen.
Ja, ja, gav hjärnet.
Ja, det tyckte jag var så jävla härligt. Det var liksom, vi var 60 personer på den där dansen. Vi stod alltid på samma ställe. Längst fram stod typ så här, några lite äldre latinokvinnor. Alltså alla, det var så jävla befriande.
Du och kanske borde återknyta kontakten med Fuegon.
Den finns inte längre.
Aj, jag har inte tagit bort den. Mm. Borde finnas något annat som är likt, eller?
Ja. Nej, men det var fantastiskt. Och det var liksom, det var kanske 59 kvinnor och så en lite äldre man som liksom lallade runt där. Och det var en kvinnlig instruktör också. Och så en dag när vi stod och väntade så kom det ingen instruktör. Och så kom det in någon från Friskis och bara, hej, vår instruktör är sjuk, men vi har fixat en annan och ja, men han kommer snart. Alla bara, okej. Så kom han in. Då lät det liksom så här i rummet. Oj, okej. Liksom en 2 meter lång så brasiliansk man som bara, hej tjejer, typ idag ska vi dansa. Alla bara, okej. Alltså det var liksom, jag och Marie bara kollade på honom och bara, det här händer inte. Aldrig sett så ett sånt lyckligt kollektiv i hela mitt liv. Vi skuttar runt.
Det där minns de här kvinnorna än idag.
Än idag. Ja, alltså jag minns ju också det, även om det är 7 år sedan. Det var liksom ett sånt härligt socialt experiment. Men du, tävlar du?
Nej, jag tävlar inte.
Varför inte?
Ja, varför inte?
Alltså jag tycker inte att det är normalt att göra det.
Nej, jag tycker bara inte heller det är normalt. Men alltså, det där är ju konstigt liksom. Jag säger det till folk att så här, jag inte vågar. För att det är en så, i tyngdlyftning så tävlar man ju i de 2 lyften ryck och stöt. Och man gör det genom att själv gå upp på en plattform. Så har man 3 försök i båda de här 2 lyften. Och jag tycker att det är så jäkla läskigt att lyfta framför folk helt ensam. Sådär. Mm. Pratade med någon om det här ganska nyligen. Så jag skulle kunna tänka mig att vara med i en tävling i typ vad som helst annat. Liksom, där det inte handlar om mig personligen. Det blir så otroligt liksom utlämnat. Och då tycker folk att det är jättekonstigt för att jag säger, men vadå, du vågar vara med på tv och du vågar skriva en bok.
Det är,
men
inte,
det är inte alls, inte alls samma sak. Så där jag befinner mig nu i alla fall så är det väldigt svårt att se att det kommer hända samtidigt. Så att vara veteran i en, som man ju blir efter 35, vilket ju också är helt otroligt. Men att vara
tråkigt
veteran,
att höra att man är veteran.
Att vara veteran i en sport som har varit väldigt mansdominerad är ju ganska bra, för att man har inte så många konkurrenter. Det skulle man ju i så fall kunna tävla för, att man har rätt god chans att vinna, för man kanske är själv i sin klass.
Och gud, jag vill så gärna att du ska komma och ta ett pass i neokommunistisk anda.
Ja, men det gör
jag. Och jag säger inte att vi är kommunister. Det är bara att vi pratar, för att Micke är halvryss. Vi pratar väldigt mycket om liksom eller han pratade väldigt mycket om hur det är i Ryssland och att,
gud vad intressant.
Ja, och då skulle han bli också så imponerad av dig.
Tror du?
Ja,
ja, då vill jag gärna komma.
Ja, det är alltid kul när det kommer in typ så en ny person som bara lyfter sönder någonting. Det är så mysigt.
Under huden med Kakan Hermansson.
Ska du skriva någon mer bok eller?
Som det känns nu så vet jag inte vad jag skulle skriva om. Den här boken har ju liksom, ja, men det är min första bok. Så den var liksom automatiskt jättespeciell när den kom för ett år sedan ungefär. Var liksom så här, bara att åka runt och prata med folk om tyngdlyftning och feminism. Alltså det har ju varit helt otroligt. Och sen nu när den blev Augustnominerad så var det som att den så här fick ännu lite mer liv för mig. Den känns så speciell så att jag är en väldigt lojal person. Den känns så speciell så att om jag skulle skriva en annan bok så skulle jag känna typ så här, nu sviker jag lilla knäböj. Jag vet inte. Vi får se.
Men liksom, vad gör du annars då? Du, jobbar du på en specifik tidning eller frilansar?
Nej, jag frilansar. Ett underbart sätt att arbeta när man har ett intresse som man vill lägga ganska mycket av sin tid på. Mm. För att jag frilansar och att jag också styr min egen tid nästan helt själv, det gör ju att jag kan träna så mycket som jag vill. Så jag skriver det som i mitt arbete tar mest tid, det är ju att jag är musikkritiker i DN Kultur. Så det är väl typ så här hälften av mina inkomster brukar komma därifrån. Och sen har jag lite andra kunder och uppdragsgivare som jag jobbar för.
Vad har du för genre på musik som du är inne på?
Jag är väl ganska så bred skulle jag säga, i bemärkelsen att jag skriver ganska mycket om det kommersiellt framgångsrika jag är intresserad av. Men det jag kommer ifrån är ju liksom indie-svängen, indie-kulturen. Pop.
Ett stort svart hål för mig.
Ja, alltså det kan jag tänka mig mot bakgrund av vad jag vet av. Du kan R&B och rap. Country.
Bra, gumman. Ja, punk såklart. Men alltså, rap är liksom det jag lyssnar. Och country också, men ja.
Men jag tror inte du kommer ihåg det. Men du DJade på en pytteliten klubb som jag hade för kanske 10 år sedan. Och då spelade du mycket country. Det var på El Mundo. Kommer du ihåg den baren? På Erstagatan.
Ja.
Ja. Det kommer inte du ihåg.
Jo, jag kommer ihåg.
Det är jättelänge sedan.
Jag vill önska dig lycka till på Augustpriset.
Tack så mycket.
Alltså fuck det, om du inte vinner, du är ändå bäst.
Ja, alltså som jag sagt ganska många gånger, bara att vara nominerad känns som ett otroligt pris. Så allt som händer här efter nu är ju bonus. Jag tänker mycket på vad jag ska på mig. Vad ska jag på mig?
Något snyggt?
Ja, vill gärna ha något snyggt. Om det är någon som gör fina kläder och vill klä en författare.
Ja, så. Vad har du för feststil då?
Men jag vill ha någonting som är lite elegant, modernt och typ... Alltså jag är inte främmande från att ta lite plats.
Ja, bra att höra. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Sara Martinsson,
som är också dominerad. Tack för att du kom.
Tack så jättemycket, så kul.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En podd från Aller Media.